Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Det var ett tag sedan det kommit ett avsnitt nu. Det blir så ibland, livet kommer emellan och man försöker få ihop allting. Men ni kan alltid lita på att det kommer avsnitt. Jag får ju ibland frågor och varför är inte avsnitt på gång. Och jag har ju egentligen ingen riktig plan så sett, utan jag försöker hitta luckor och förbereda och spela in avsnitt. Så att, men jag kommer att meddela om jag någonsin skulle lägga ner på den, så att då vet ni det, att jag kommer alltid att komma förr eller senare. Jag tänkte att vi skulle ta vid här. Vi har ju pratat ganska mycket om kalla krigets inledning och slutet av 40-talet, 50-talet. Vi har pratat om lite grann kalla kriget under Trumans era, och vi har pratat om inrikespolitik i de senaste avsnitten. Jag tänkte vi skulle hoppa vidare och idag prata lite grann om kalla kriget då under Eisenhowers år och hur Dwight Eisenhower och hans medhjälpare hanterar kalla kriget då. Innan vi gör det då så har vi varit inne lite när vi pratar om öl, så har vi pratat om de här vildjästa, spontanjästa, lambic, körsekrik och så vidare. Till det här avsnittet så sa jag att vi skulle prata lite grann om det som kallas för flamländsk brun och röd. Och det är ju egentligen lite mörkare öl som lite grann liknar lambicken eftersom de också har vildjäst i sig då, så att säga. Kommer oftast från Flandern i Belgien och där får de oftast då namnet flamländsk brun och flamländsk röd. Och det här är ju ganska snarlik sån här lambic, fast då lite mörkare i färgen då, naturligtvis drar åt det röda eller det bruna hållet då, vilket ju såklart hörs lite grann på namnen då. Och det här är ju öl som man jäser med en rad olika gäster. Alltså öl kan ju jäsas med flera gäststammar om man vill då. Och de här ölen lagras oftast i ekfat där den då kommer i kontakt med såna här vildgäster, brettanomyces som det heter, och mjölksyrebakterier och annat då, precis som lambic och köser då. Och det här gör ju att de här ölen får en ganska tydligt syrlig smak då, med lite inslag av vinäger eller antydningar till bär och lite choklad ibland då, så att säga. Den bruna kallas väldigt ofta för Old Bruin och den röda kan ibland kallas för Old Rood då, med där själva ordet odd står för gammal, det vill säga egentligen då från början lagrad. Och det handlar ju om att jäser man med sån här vildjäst som gör det lite syrligt och såna här bakterier, så tar det lite längre tid då. Alltså den står ju dessutom också lagrad ett tag då. Och ju längre man lagrar, desto syrligare blir den ju såklart då. Dessutom får de ju oftast lite ganska tydliga karaktär av de här ekfaten då. Den röda härstammar mer från Västflandern och är oftast mer präglad av lite så här vinägerinslag och kraftig syrlighet då. Den bruna härstammar mer från Östflandern och är kanske oftast lite mer präglad av att vara lite sötare och kanske lite mustigare då, kan man säga då. Det här är ju precis som lambic och kös och krik och såg, och väldigt annorlunda öl jämfört med normala ale och lager. Då går liksom inte riktigt, och man kan liksom inte jämföra en sån här flamländsk röd med någon form av välhumlad amerikansk red ale, eller man kan heller inte jämföra en sån Old Bruin med någon form av liksom kanske brittisk brown ale eller sådär, utan det drar ju rejält åt det syrliga hållet och är ju på det viset riktiga smakbomber. Så att jag rekommenderar, om ni alla har testat en sån här, så testa åtminstone en röd och en brun om ni aldrig gjort det då, gärna till lite ost eller lite mat eller lite choklad eller sån där. Och så får man, som jag sa med kriken, tänka bort att det här liksom tar bort de vanliga fördomarna om vad en öl är och har lite öppet sinne då. Det är ju väldigt friskt och väldigt härlig upplevelse. Och det här är ju också öl som man kan sitta och verkligen så här sippa på en höstkväll då. Försök att få tag på någonting från Rodenbach, ett klassiskt bryggeri. De har lite olika varianter, Grand Cru, Vintage, Alexander, som nu har lite bär i sig också då. Det finns en klassiker som heter Duchesse de Bourgogne, som får man tag på den så ska man naturligtvis köpa den. Det finns Cuvée de Jacobins och även Liefmans Godenbrand. Så att det finns många olika typer av såna här öl, men brukar väl ofta stå under specialölhyllan på svenska monopolet. Nästa gång tänkte jag skulle prata om syhopsäcken kring det här med vildjästa öl och prata om lite grann annan berättande mysesöl. Jag tänkte framförallt att vi skulle fokusera på den ölen som heter Orval, som är egentligen en trappistöl med vildjäst i. Så försök att få tag på en Orval om ni klarar att få tag på den. Om vi återvänder blicken då mot det kalla kriget, så jag kan väl säga det att det här med hotet om ett kärnvapenkrig skapar ju liksom en slags allmän gnodande oro över hela 50-talet egentligen. Med just kärnvapnens kraft så ledde ju också att de här båda supermakterna, USA och Sovjetunionen, undvek direkta konfrontationer, och istället så liksom jabbar man mot varandra över hela jordklotet på andra platser då, främst i den redan lite oroliga tredje världen då. Och när Dwight Eisenhower kommer till Vita huset som president, så är han ju kanske ovanligt förberedd på utrikespolitiska frågor, och han var ju kanske den alltså inom utrikespolitiska området en av de mest och bäst förberedda presidenterna på 1900-talet. Och han hade ju varit över hela jordklotet. Han var ju hjälte från andra världskriget, högsta chefen för de allierade trupperna i kriget och i NATO då, som chef för NATO då. Och i de här rollerna så har han ju träffat mängder av världsledare som Churchill och Charles de Gaulle och massa olika då. Och utöver sin militära bakgrund så visar han sig dessutom vara en relativt bra politiker och diplomat med. Och han hade ju väldigt gott självförtroende när han mötte alla utmaningar i Vita huset. Så beskrev han det självsäkert som att det var ju en vardag han minst hade haft och varit van med sedan 1941 då när han gick in i andra världskriget, när USA drogs in i andra världskriget efter Pearl Harbor då. Eisenhower var också en praktisk man som förstod det farliga att gå allt för långt i idealism och ideologi och att man på den internationella arenan behövde kompromissa då och då. Och den egenskapen blev dessutom extra viktig eftersom man utsåg John Foster Dulles som utrikesminister. Och Dulles bakgrund som aristokratisk företagsadvokat med ett slags intensivt hat mot kommunismen så gjorde ju honom till en väldigt konservativ och kompromisslös ideolog då. Han menar ju att Trumans den här containment policyn, alltså uppdämningspolitiken, hade varit alldeles för passiv och begränsad. Att bara stoppa kommunismen från att breda ut sig var liksom inte riktigt tillräckligt enligt Dulles. Han menar att kommunismen istället skulle rullas tillbaka då och förgöras så att kommunistiska länder snarare måste befrias då än att bara undvika att fler länder hamnar i den kommunistiska follan då så att säga. Och trots då en mer extrem ideologisk grund så tvingas han ändå anpassa sig till Eisenhowers mer moderata kompromisshållning då. Och Eisenhower delegerar väldigt mycket av utrikespolitiken till Dulles och lät liksom ministern stå i rampljuset och föra fram budskapen, medan Eisenhower gillar ju snarare då att jobba lite bakom scenerna då. Men det, trots det här intrycket av att Dulles styrde ganska mycket så överlät presidenten aldrig liksom den yttersta kontrollen till sin minister utan fattade de här viktigaste besluten själv ytterst då. Och ett resultat av det här var ju att Dulles ringde presidenten mer eller mindre flera gånger varje dag då. Och Eisenhower uppskattade Dulles breda kunskap om utrikesfrågor då. Så man kan säga att Dulles, han dominerade retoriken medan Eisenhower höll i rodret då. Och genom att ge uttryck för att Dulles hade lite större inflytande än man hade så höll ju Eisenhower de lite mer radikalt konservativa republikanerna väldigt nöjda då. Dulles främsta bidrag till kalla krigets policy, det var ju hans begrepp som kallas för massive retaliation, alltså massiv vedergällning tror jag att det översätts till då, som han på något vis myntar och inför 1954 då. Tanken är då att istället för att använda konventionella vapen i lokala konflikter som USA hade gjort till exempel i Korea då, så menar han att ett hot mot USA och dess allierade skulle mötas med, som han då sa, the deterrent of massive retaliatory power, vilket då egentligen då var ett sätt att säga att man skulle möta hoten med just kärnvapen då. Och att Sovjetunionen skulle tvingas till eftergifter genom att man då satte hårt mot hårt då. Och en av krafterna bakom massiv vedergällningspolicyn, det var ju de ekonomiska. Alltså många i USA, oavsett parti, menar ju att USA var tvungen att dra ner på sina kostnader för militär och försvar. Och då fanns det på sätt och vis liksom bara en väg framåt då, att förlita sig på kärnvapen för att få så att säga mest bang for the buck som man säger. Eisenhowers utrikespolitik började kallas för the new look. Och den här new look-politiken dominerades därför liksom av en slags pragmatisk konservatism då. Alltså fiskal konservatism gjorde att man drog ner på konventionella styrkor inom armé och flotta. Och så ser man istället till att det moderna flygvapnet och kärnvapnet står i fokus då. Så antalet kärnvapen ökar från ungefär runt 1500 1952 då, när Eisenhower tar över, till över 6000 kärnvapen 1959 då. Och den här new look policyn i utrikespolitiken i kombination då med avslutandet av Koreakriget gjorde att Eisenhower kunde dra ner på försvarsutgifterna och ha en lite mer fiskal konservativ hållning då så att säga. En andra strategi i den här new look-politiken var ju att inte fokusera på Sovjetunionen i sig utan att försöka att ringa in landet genom, eller stänga in landet, alltså Sovjetunionen, genom att förhandla fram olika försvarsavtal med olika regioner och länder. I slutet av 1950-talet så hade USA ingått avtal med 43 olika länder om att samarbeta mot kommunistisk aggression, som man uttryckte det då. En tredje strategi i den här New Look, det var ju att dramatiskt också öka den roll som underrättelsetjänsten CIA spelade. CIA styrdes ju vid den här tiden av Allen Dulles, som då var bror till utrikesministern. Och trots att den var relativt nybildad myndighet, så hade man redan runt 1955 över 15 000 personer anställda. Och bland de här så fanns tusentals hemliga agenter som placerades i olika delar av världen där de samlade in underrättelseinformation, men också kunde bidra till hemliga operationer för att störta egentligen hela statsstyren på vissa ställen då, så att säga. Eisenhower, han ville ju kontrollera och på något vis tina upp det kalla kriget, få en mer avspänd relation med Sovjetunionen, och hans kontakter och hantering av de här direktkontakterna med Sovjetunionen gjorde Eisenhower med en lite försiktig och återsam hållning. Så medan då Dulles fick stå för sina utspel om massiv vedergällning och kärnvapenhot, så försökte Eisenhower i praktiken få till en slags nedrustning då. Och strax efter att Eisenhower själv valts till president så dör ju också Josef Stalin då. Och där blir ju då till slut Nikita Khrushchev som tar över som premiärminister och kommunistpartiets ledare då. Khrushchev, han var ju en slug ledare, och han planerade ju även han att försöka trappa ner retoriken och konfrontationen så att Sovjetunionen också kunde lägga mindre pengar på militären och mer på annan produktion då. Samtidigt hoppades han ju också som en bieffekt att om kalla kriget blev aningen varmare då, så att säga, skulle banden mellan USA och alla de här USAs alla allierade också försvagas ifall man inte har ett så kyliga relationer då. I ett tal 1953 så föreslog Eisenhower att USA och Sovjetunionen skulle göra slut på upprustningsracet, och Khrushchev svarade med att lösa ut frågan om krigsfångar med Tyskland som hade gnagt en del. Han etablerar diplomatiska förbindelser med Grekland och Israel, och så drar han bort sina trupper ifrån Österrike. Ni kommer ihåg att jag nämnde att Österrike var ju också uppdelat i sådana här ockupationszoner som Tyskland en gång hade varit. Så det visar ju Khrushchev lite välvilja, och den här välviljan från båda sidor banar ju då vägen för ett toppmöte i Genève 1955 då, mellan Sovjetunionen, USA, Storbritannien och Frankrike. Och det är ju, man märker att kalla kriget har varit lite kallt, för det här är ju det första toppmötet sedan det här Potsdam-konferensen 1945 som vi pratade om då. Och Eisenhower, han lydde ju inte alls Dulles råd om att se lite sträng och bestämd ut på fotografin, utan Eisenhower, han bränner av sitt välkända vinnande leende, och man försöker att bygga liksom bra relationer där mellan toppmakterna. Men de här spänningarna mellan supermakterna var ju på många sätt svåra att överbygga och de här upptinade relationerna slutar på något vis redan 1956. Och en av de viktigaste händelserna där är ju när 200 000 soldater, den röda armén och hundratals pansarvagnar rullar in i Ungern då, och slår ner ett uppror som krävde demokratiska reformer. Och därmed så var det lite svalare igen när det gällde under kalla kriget då. Kalla kriget fortsätter ju också i Asien. Vi såg ju hur det kanske främst var fokus på Europa först, men sen så sprids det ju till Asien, och vi har ju hela Koreakriget till exempel då. Och så fort Eisenhower hade valts till president så såg han ju till att leva upp till ett av sina vallöften då, som han hade haft under kampanjen gällande Koreakriget, och det var ju att han skulle besöka krigsfronten i Korea och se till att den här konflikten slutade. Och han inser ju då Eisenhower att diplomati är den enda vägen framåt. Konservativa republikaner motsatte sig liksom alla förhandlingar och ansåg att fortsatt kommunistisk kontroll över den här norra delen av landet var förkastligt. Men Eisenhower, han var ju på många sätt orubblig. Han ville helt enkelt bara avsluta konflikten och spara liv då. Så samtidigt som man hintar om att man kan använda atombomben gentemot Kina, så försökte man pressa fram förhandlingar. Och det här subtila hotet i kombination med just Stalins död i mars 1953 ledde till att striden striderna avslutas i Korea. Någon egentlig fred är det ju inte, var det inte tala om, utan det man fick till var ju ett vapenstillestånd som gäller faktiskt än idag då. Men det viktiga för Eisenhower var ju att krigstillståndet var över då, och en konferens i också den i Genève 1954 slog ju fast att Korea skulle enas fredligt, men det vet vi ju hur det gick med det så att säga, som man fortfarande inte har lyckats, utan det är ju egentligen det här vapenstillståndet som levde kvar ända till modern tid då. Maos kommunistiska styre i Kina var ju också en utmaning för Eisenhower i USA. Många republikaner anklagade ju just demokraterna under Truman då för att ha, som man sa, förlorat Kina, och insisterade ju på att Mao är ju bara någon form av nickedocka till Sovjetunionen då. Maos ingripande i Korea sågs som en bara som en liten del av en större kommunistisk världsoffensiv då. Amerikansk underrättelse visste ju dock att det redan fanns slitningar mellan Kina och Sovjetunionen. Eisenhower och Dulles såg ju liksom en möjlighet att börja slå en kil mellan de båda kommunistiska länderna. Precis som Sovjetunionen ville slå en kil mellan USA och allierade, så vill ju USA se till att inte Kina och Sovjetunionen samarbetar för mycket då. Och Kina behövde ju liksom då övertygas att Sovjetunionen inte skulle skydda deras intressen. Under hösten 1954 så kom ju en chans till det där, och då började kommunistiska Kina under Mao hota att de skulle bombardera två stycken öar som ockuperats av Chiang Kai-sheks nationalister då. Och många i USA oroade sig att det var ett förstadium till att invadera själva huvudön Formosa då. Ni vet, man har ju bildat ett nytt land, Taiwan då, de kinesiska nationalisterna på de här öarna utanför den kinesiska kusten när man förlorar inbördeskriget, som jag tror vi nämnde i något avsnitt här. Återigen så ville ju de mer radikala republikanerna att president Eisenhower skulle bomba det kinesiska fastlandet som vedergällning, men istället så förlitar sig Eisenhower på sina mer moderata och indirekta metoder. Han lät Dulles skriva ett avtal med Taiwan då, där USA åtog sig att skydda själva huvudön Formosa. Och när Kina inledde bombningen av de här andra öarna så drev president igenom en resolution i kongressen som gav honom tillåtelse att försvara Formosa och så att säga närliggande områden. Han vägrade ju då alltså att uttryckligen definiera de här öarna som Kina hotade. Istället hintar man att USA kunde komma att använda kärnvapen mot Kina. Och Mao och de kinesiska ledarna vågar inte riktigt testa ifall Eisenhower och Dulles bluffade eller inte, så att till slut så slutar man bomba de här öarna då. Och USA har ju därmed uppnått en slags viktig poäng då. Sovjetunionens passivitet och uteblivna stöd till Kina började då skapa ett form av avståndstagande då mellan de här två kommunistiska länderna då. USA hann ju dock knappt lösa problemen med Korea och Kina innan landet blev indragen i ett annat problemområde då, i form av Indokina i Sydostasien, där USA här på slutet av 50-talet började ta sina första stapplande steg mot Vietnamkriget då. Indokina, som alltså om man tittar på dagens karta då, motsvarar ungefär länderna Vietnam, Laos och Kambodja på ett ungefär, hade ju tillhört Frankrike innan andra världskriget då, som koloni, men hade ju gått förlorad till Japan under kriget då. Och efter Japans fall och freden 1945 så försökte ju fransmännen återupprätta kontrollen i regionen, medan man på plats där ville ju, hade ju nationella styrkor som ville liksom ha självständighet från kolonialmakterna då. Och i Vietnam fanns ju nationella styrkor under då Ho Chi Minh som gjorde motstånd och försökte skapa en självständig nation. Och Ho Chi Minh hade ju hoppats på amerikansk hjälp av flera anledningar. Dels den här amerikanska retoriken om antikolonialism då, och dels eftersom USA hade hjälpt landet under den japanska ockupationen. Och även eftersom USA efter freden betonade självstyre och fria val för befriade länder då. Men och det här var ett ganska stort men. Ho Chi Minh var ju inte enbart nationalist. För trots att han hade pluggat i USA och så vidare, så blev han ju också med tiden allt mer kommunistisk i sin hållning och sin ideologi. Så Truman, han hade ju ignorerat Ho Chi Minh och istället då försökt att hjälpa fransmännen, som var en viktig allierad i kalla kriget. Och när vi kommer fram till Till 1954 där så hade ju Ho Chi Minh istället fått hjälp från Kina och Sovjetunionen, medan USA då stod för väldigt mycket av den franska krigskostnaden. Kriget går ju inte så särskilt bra för Frankrike dock, och en fransk armé på 10 000 man blev ju inringad i den här kända Dien Bien Phu, där det står en slags slag eller belägring. Och efter det här nederlaget för den franska armén så stod det ju klart att det är ju bara amerikansk direkt intervention som skulle kunna rädda fransmännen då. Eisenhower utsattes ju för ganska starka påtryckningar internt då för att just agera och intervenera i det här kriget. Och krigshökarna och konservativa republikanerna kräver ju åtgärder. Dulles han föreslog flyganfall för att hjälpa fransmännen, och Nixon då han föreslog till och med då användning av taktiska kärnvapen. Och när kärnvapen kommer på tal så säger ju presidenten vid något tillfälle: "You boys must be crazy. We can't use those awful things against Asians for the second time in 10 years, my God." Så att det sammanfattar väl väldigt mycket Eisenhowers liksom lite mer moderata hållning än vissa av de andra radikalerna. Så Eisenhower han vägrar, han förstår att varken kongressen eller det amerikanska folket egentligen önskar sig att USA ska gå in i ett nytt krig. Då han menar också att en sån insats skulle urholka tilliten då till den amerikanska traditionen av att vara lite mer antikolonial maktsinställningen med många av de andra klassiska europeiska stormakterna. Så han dödade ju förslaget på sitt typiskt indirekta sätt att agera, och han insisterar att en insats kunde göras i Indokina, men först efter att den godkänns av kongressen och de allierade i Europa då. Och med den här liksom fadäsen i Koreakriget i minnet så var ju kongressen väldigt ovillig. Britterna var ju också helt ointresserade av en fransk koloni, och starka demokratiska ledare som Lyndon B. Johnson och John F. Kennedy i kongressen då varnar ju för att sätta in amerikanska soldater i Indokina. Det är lite ironi vad man tänker efter här. I det här läget när under Eisenhowers tid i Vita huset så varnar Lyndon B. Johnson och John F. Kennedy för att sätta in amerikanska styrkor i Indokina, i det som blir Vietnam. Så att här kommer ju en liten utveckling som vi ska gå igenom framöver. Hur som helst, utan en amerikansk insats så går det ju illa för fransmännen, som ju då kapitulerar på den här Dien Bien Phu i maj 1954. Och på samma konferens som löste Koreakriget gick de involverade med på att Vietnam skulle delas längs den 17:e latituden då, där den norra delen skulle vara styrd av Ho Chi Minh och den södra skulle vara styrd av den västvänliga Ngo Dinh Diem då. Och trots att val skulle hållas 1956 för att ena landet, så litade Diem på utlovat amerikanskt militärt stöd och förstod att kommunisterna skulle vinna, så han vägrar att hålla det här valet. Så att här har vi ju då ett problem som USA kommer att behöva ta tag i, och som leder landet in i Vietnamkriget, och själva grunden läggs redan här då. Och genom sitt agerande så hade ju Eisenhower undvikit att involvera amerikanska trupper i ett franskt kolonialkrig, men hans löfte om att motstå kommunistisk expansion i Sydvietnam innebar att USA hade tagit de första små stegen mot det här förödande Vietnamkriget då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kalla kriget sprider sig ju, som vi har varit inne på, över hela jordklotet då. Och under 50-talet så styrdes ju väldigt mycket av amerikansk utrikespolitik av, kan man säga, både faktiska kriser som uppstår över jordklotet, men också nästan i princip ibland nästan fantiserade kriser då, där man liksom försöker förebygga saker och drar slutsatser som kanske inte riktigt egentligen var helt korrekta då. Ungrarna, vi pratar om ungerska upproret 1956, de är inte ensamma om att göra såna här nationalistiska uppror. Efter andra världskriget så kunde ju inte de här forna kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike, Portugal och Nederländerna och så återfå greppet om sina imperier. Så mellan åren 1945 och 1960 så utkämpades ju nationalistiska kamper mot koloniala makter i mer än 40 olika länder i tredje världen i då regioner som Asien, Afrika, Mellanöstern, Latinamerika. Och många av de här platserna, som till exempel Vietnam, blev ju plats i det kalla kriget sprider sig då. Ett område som USA agerade i var ju Mellanöstern då. Den 14 maj 1948 så fattade ju FN beslut om att skapa den judiska staten Israel, och dagen efter redan så godkände ju Truman landet, trots att han egentligen hade en hel del sympati för den arabiska sidan. Men som han lite krasst konstaterade så kände han inte till några amerikanska val där araber varit avgörande röster, så att säga. Skapandet av Israel löste knappast konflikter utan skapade ju egentligen fler då. Redan bara dagar efter Israel skapats så inleddes ju det första kriget mellan Israel och dess arabiska grannar då, när de anföll i Israel då. USA gillar ju inte den här utvecklingen i Mellanöstern. Även om man stödde Israel ville man samtidigt ha bra relationer med de här oljeproducerande arabiska länderna där många amerikanska företag var aktiva då. Och nästa kris i Mellanöstern som påverkar USA blir ju den så kallade Suezkrisen, som också sker 1956 då. För USA var det ju en väldigt oroväckande utveckling när Egyptens ledare general Nasser började skapa en relation med Sovjetunionen under 1950-talet och även erkänner Kina då. Och som straff för det här så drog USA 1956 tillbaka sitt stöd i bygget av den stora Aswan-dammen vid Nilen då. Man bygger ju en enorm damm där då. Och bara en vecka efter att USA tagit bort sitt ekonomiska stöd och i det här bygget av den här dammen så kontrar Nasser med att helt enkelt ta kontroll över den viktiga Suezkanalen från britterna. Och han proklamerar då att han ska använda intäkterna från kanalen istället då för att bygga klart Aswan-dammen då. Ja, en slags bizarr vägtull då för infrastruktursatsning skulle man kunna beskriva det som då. Arabiska ledare, de hyllar ju Nasser som en hjälte som har stått upp emot västmakternas imperialism då. Men Storbritannien och Frankrike tänker ju inte låta Nasser komma undan då. Britterna ville ju ha tillbaka kontrollen över Suezkanalen, och fransmännen irriterade sig på att Nasser hjälpte nationalister i grannlandet Algeriet då mot den franska kolonialmakten. I oktober 1956 så anföll Israel Egypten för att ta kontroll över Sina i halvön, understödd av då britter och fransmän som skickade trupper för att kunna återta kontrollen över Suezkanalen. Eisenhower och Dulles, de ogillar ju den här militära konfrontationen eftersom de fruktade att den skulle driva arabländerna då med sin lukrativa olja rätt i famnen på Sovjetunionen och även kunna leda till någon form av storskaligt krig. Så de beslutade sig för att inte stödja den här invasionen, alltså brittiska, franska och israeliska invasionen. Och se till då att FN i samarbete mellan USA och Sovjetunionen sätter press på Storbritannien och Frankrike och drar sig tillbaka och press på Israel att ingå en fred med Egypten. Så i december 1956 var ju Suezkrisen över genom att man hade löst det här diplomatiskt. Men den satte ju väldigt djupa spår då. Dels för att västmakterna nu hade blivit splittrade då. Där USA och Storbritannien och Frankrike, deras samarbete gnagde nu. Men det innebar ju också att Sovjetunionen hade fått ett slags fotfäste i Mellanöstern. Och arabvärlden hade ju blivit mindre välvilligt inställda till väst efter den här Suezkrisen då. 1957 efterfrågade Eisenhower en resolution som godkändes av kongressen och innebär att presidenten fick bred befogenhet att ge ekonomisk och militär hjälp till allierade i Mellanöstern för att bekämpa kommunismen. Och det här kom ju sen senare att bli känt som den så kallade Eisenhower-doktrinen. Det här var ju Suezkrisen och så vidare. Det är ju sånt som händer liksom inför öppen ridå då. Men som jag nämnde innan så började ju också USA under Eisenhowers år att förlita sig väldigt mycket på CIA då, och hemliga operationer. Och i vissa delar av världen och vissa områden och vissa konflikter så ser jag Eisenhower till att helt enkelt förlita sig på att CIA kunde hantera amerikanska intressen och styra nationalistiska uppror genom olika typer av hemliga operationer bakom scenerna då. Ett sånt exempel var ju Iran. När landets premiärminister började motsätta sig amerikanska företags närvaro då på det förstatliga oljebolag så gjorde CIA gemensam sak med konservativa militära ledare och genomförde en statskupp där man då placerade den unga shahen av Iran vid makten då som en slags absolut monark då. Och under kommande 25 år så skulle ju den här monarken ha väldigt täta band till USA, men ni som kan historien vet ju också att det här med tiden skulle bli väldigt kontraproduktivt utifrån vad som hände sen då när shahen störtas senare då. Men vi kommer att komma mer fram till dess. Det blir den här kända gisslandramat i Teheran och så vidare. Jimmy Carters era. Men det kommer vi fram till sen då. En annan plats där CIA agerade var ju också Latinamerika, dit kalla kriget också så naturligtvis hittar. För USA så ansåg man ju det oerhört viktigt att i traditionen av Monroe-doktrinen hindra att Sovjetunionen fick fotfäste i den nya världen genom uppkomsten av kommunistiska allierade i Latinamerika. Ni kommer ihåg den här Monroe-doktrinen som togs fram under president James Monroes styre liksom då redan i första liksom fjärdedelen av 1800-talet där som ju var John Quincy Adams, utrikesministern vid den tiden som senare presidenten som stod för mycket av det här. Och det handlade ju liksom om att USA och Amerika hade sin scen där man styrde och där skulle inte europeiska länder lägga sig i, medan USA inte skulle lägga sig i vad som hände i Europa och så vidare. Så att Sovjetunionen skulle få intressen genom form av kommunistiska styren i Latinamerika, det ansåg USA var emot samma egentligen då historiska doktrin av att man skulle själv sköta sina saker på de amerikanska kontinenterna då. 1954 så såg ju CIA till exempel till att en vänsterregim i Guatemala störtas, så att det här försöker ju CIA styra olika saker då. I Latinamerika är man ju inte så jäkla imponerad av USAs allt annat än smidiga och hemliga sätt att lägga sig i ländernas interna affärer, utan här är man ju liksom även om man försöker agera bakom kulisserna så är det inte alltid man lyckas med det här då. Och Eisenhowers experimenterande för att intervenera i olika kupper och situationer och visar ju egentligen två viktiga saker. För det första hur liksom Eisenhower, Dulles och många andra amerikanska ledare ansåg att liksom målet helgar medlen på något vis. När man lägger sig i så här så är det ju verkligen så. För det andra visade sig också en tidig och väldigt avgörande amerikansk brist liksom i förståelsen bakom olika nationalistiska revolutioner och uppror. I USA så tenderar man ju hela tiden att se de här lokala konflikterna som bara en bricka eller en del i det kalla kriget och därmed också ett hot mot amerikansk säkerhet. Man blandar helt enkelt ihop inhemska nationalistiska rörelser med sovjetisk aggression. Man tror på något vis att USA, eller vad säger jag, man tror på att Sovjetunionen på något vis hela tiden har ett finger med och styr i saker. Och det här kan man ju se i efterhand att det var långt ifrån sant i många situationer, utan här kanske det är helt enkelt bara en liten inhemsk konflikt. Men USA sätter hela tiden in det här i ett större perspektiv. Så på så sätt, orsak och verkan kan man nästan säga att det är USA som ser till att många lokala konflikter och kupper och annat liksom blir en del i kalla kriget snarare än tvärtom då, att att det var så från första början att USA därmed tvingas agera som man tror då på något vis. Så det här är ju, man blandar helt enkelt ihop en massa inhemska nationella rörelser med att det är Sovjetunionen som drar i trådarna, och det är ju en ganska arrogant inställning som supermakt som man hade då. Man tror på att USA kunde och borde utforma inhemska affärer i länder som låg långt bort från USA i andra delar av jordklotet. En känd ledare, Henry Cabot Lodge Jr., som var ambassadör vid den här tiden men som sen skulle bli vicepresidentkandidat tillsammans med Nixon 1960, han sammanfattar ju ett amerikanskt dilemma för många år framöver när redan på 50-talet konstaterade att USA kan vinna krig, men kan vi vinna revolutioner? Och USA skulle ju få betala dyrt för alla de här missberäkningarna med tiden. Det går ju att rada upp ganska många olika konflikter som USA har varit med i. Man kan ju gå vidare från Vietnam till modern tid med Irak och Afghanistan och så vidare, där man kanske kan påverka kriget, men hur ser det ut efter kriget så att säga? Eisenhower var ju stolt över att USA under hans styre, som han uttryckte, inte förlorade en tum av mark till kommunismen då. Men själva grundbulten i Eisenhowers utrikespolitik enligt den här New Look skakas om rejält, och hela USA chockades ju väldigt mycket den 4 oktober 1957, för det är ju den dagen när Sovjetunionen skickar upp sin första rymdsatellit då, den så kallade Sputnik. Och inte nog med det, bara en månad senare så skickar de ju upp en andra satellit i rymden, och den här gången då har man ju ombord hunden Laika, som då blir den första jordvarelsen som lämnar jordens atmosfär. Och vi är också den första som får möta döden i rymden, för hunden kommer ju inte tillbaka så här. Som min yngsta dotter kom hem och hade pratat om på förskolan för inte så länge sedan. Helt plötsligt nämnde hunden Laika. Det var lite roligt. Eller roligt. Redan tidigare hade man ju också kunnat testa en interkontinental missil då. Och alla de här grejerna då, Sputnik, Laika, interkontinental missil, gör ju att Sovjetunionen var jublande glada. Sovjetledarna menar ju att de här framstegen bevisar ju att det socialistiska samhällets överlägsenhet över USA och det kapitalistiska då. Och i motsvarande i USA så var det ju en chock då. Det var ju ett svårt slag mot den amerikanska stoltheten. När reportrar frågar Edward Teller, som varit med och utvecklat vätebomben, vad USA skulle hitta den dagen man nådde månen, så svarade han helt kort och gott Russians. Och det här var väl lite talande för tiden, att många började tro att Sovjetunionen hade skaffat sig någon form av försprång och gått om USA plötsligt. Nikita Khrushchev gjorde ju inte saken bättre när han liksom strödde salt i såren genom att säga saker som att vi kommer att bränna upp er och era barnbarn kommer att leva under kommunismen och så vidare. Så det skapar en enorm skräck i USA då. Det skapar också en ganska svår oro över det som benämndes som the missile gap, alltså gapet mellan hur många missiler de här två supermakterna har då, sett till både antal och kvalitet på missiler. Och många befarar ju då att USA hade, som ju hade haft ett bra försprång från början, hade blivit både omsprunget då, och att Sovjet låg flera år före i utvecklingen då. Interkontinentala missiler hade ju liksom tagit alltihop ett steg längre då. Med sådana typer av missiler så hade ju helt plötsligt hela jordklotet förvandlats till ett potentiellt slagfält då. I slutet av andra världskriget hade ju inte USA haft ett bombplan som var kapabelt att frakta en bomb från det amerikanska fastlandet till Sovjetunionen. Medan det då 1960 så tar det bara 45 minuter för en interkontinental missil och flyga från USA till Sovjet då. Så Sputnik skapade ju en enorm oro. Om USA hade så kraftiga raketer att de kunde skicka upp satelliter och hundar och sånt i rymden, så kunde ju vem som helst räkna ut att USA var hotat då. Och det gör ju att press, böcker, film och precis allt liksom, kultur och information och allt började handla på något vis om kärnvapenhotet. Och skolbarn drillas i vad man skulle göra om kriget kom, och när en studie i kongressen fastslog att 28% av amerikanerna skulle dö vid en kärnvapenattack, började ju många välbärgade amerikaner att bygga privata bunkrar i trädgården och så vidare, och folk oroar sig över vad som fanns i luften och rymden rent allmänt. Det här gör ju också till att antalet UFO-observationer helt plötsligt ökar lavinartat då. Rädslan för sovjetiska missiler ledde också till att kongressen accepterade ansökningar från territorierna Alaska och Hawaii om att upptas i unionen som delstater då. Alaska och Hawaii blir ju delstat nummer 49 och 50. Så då är vi ju helt plötsligt också i mål när det gäller nya delstater. Det är ju lite lustigt. Vi som har pratat om det här många gånger tidigare när USA expanderade över kontinenten, och sen var det liksom ett litet uppehåll, men nu är vi i mål. Det tyder ju på att podden börjar komma väldigt närma modern historia alltså. Varför just de här två delstaterna som, alltså, som inte tillhörde fastlandet? Jag menar, det är lite ologiskt på ett sätt, för de övriga 48 tillhörde ju fastlandet och man hade ju inte velat acceptera territorier som Puerto Rico och sånt som delstater tidigare. Och det enkla svaret är ju egentligen ganska kopplat till kalla kriget. De här områdena var ju, alltså Hawaii och Alaska var ju väldigt bra placerade för att kunna ge tidiga varningar om ankommande missiler, själva utgöra liksom, platåer för att skjuta. Så att det finns ju en tydlig koppling mellan att man tar upp de här områdena som delstater. Sputnik var ju bara den första av en rad kriser där runt sekelskiftet 1950-talet till 60-talet, och nästa nederlag kom i maj 1960 när Sovjetunionen sköt ner ett amerikanskt så kallat U-2-spionplan över sitt territorium då, och även kunde fånga piloten Francis Gary Powers då. Amerikanska ledare hade ju koll på att Sovjetunionen inte gärna kunde ha egentligen något försprång i missilutvecklingen och försvar, eftersom man var tveksam till det, eftersom man hade spionerat väldigt länge över sovjetiskt territorium, och det sättet man hade spionerat var just de här planen som flög extremt högt och som kallades för U-2-plan. USA hade ju gjort regelbundna flygningar ända sedan 1956 med de här typen av plan då. Men just här 1960 så blev ett sånt uppdrag, gick det snett då, när den här Powers blev nedskjuten, och till en början försökte Eisenhower förneka spioneriet då, och man beskrev flygningen som ett värdedatasamlingsuppdrag som hade hamnat ur kurs. Och den får ju få sig lätt sig luras av den förklaringen, inte minst Khrushchev som presenterade spionutrustning och som visade upp piloten för media och lycklig över det så att säga. Till slut så tvingades Eisenhower erkänna ansvaret för de här U2-flygningarna. Och den här incidenten ägde ju rum bara ett par veckor innan ett tänkt toppmöte mellan Eisenhower och Khrushchev i Paris då. Och det gör ju då att Khrushchev och Sovjetsidan ställde bryskt in mötet då, och drog tillbaka även en invit till Eisenhower om att besöka Moskva. Så att Eisenhower besöker inte Moskva i det här läget då. Ett av de största nederlagen under de här åren här i slutet på 50-talet ägde också rum på USAs egna bakgård, inte långt ifrån Floridas kust då, för kalla kriget hittade som sagt till Latinamerika där Kuba kommer att bli ett bekymmer då. Det finns ju inget land i Latinamerika som hade så starka band med USA som Kuba, som dessutom låg oerhört nära då geografiskt. Och när landets ledare var ju Fulgencio Batista, som var militärdiktator från 1952 då, med amerikansk stöd, och Kubas nära relation och tajta ekonomiska band gjorde ju landet nästan till en slags amerikanskt koloni då. Amerikanska företag dominerar ju på ön och kontrollerar mycket naturresurser, sockerodlingar, det är mycket amerikanska ägda hotell och restauranger, och huvudstaden Havanna var ju ett väldigt populärt resmål och en stad att besöka då, bland annat på grund av ett häftigt och levande nattliv då. Men motståndet mot Batista ökar ju då lätt av Fidel Castro, och i slutet av 1950-talet så började Castro få allt större stöd då. Och vid nyår 1958-59 så tvingades Batista att fly i exil till Spanien då. Och Castro kan marschera in i Havanna och ta över makten av Kuba, och Castro började ju då genomföra drastiska reformer i landet i form av en omfördelning av mark och övertagandet av utlandsägna verksamheter. Och när USA hotade med att dra in all ekonomisk hjälp så utropade ju Castro istället sitt stöd för kommunismen och konfiskerade amerikanska egendomar till ett värde av över $1 miljard. Och i februari 1960 så skrev Castro istället under ett avtal om hjälp med Sovjetunionen. USA isolerar Kuba ekonomiskt med sanktioner, och som en sista åtgärd innan han avgick 1960 så bröt också Eisenhower alla diplomatiska förbindelser med Kuba. Samtidigt gav Eisenhower också CIA klartecken att börja träna exilkubaner som en plan i att kunna invadera Kuba då. Och det här är ju ett problem som John F. Kennedy sen får ta över, och det, ni vet, ni som kan historien vet ju att det här är något som leder fram till den här misslyckade invasionen, grisbuktsinvasionen. Så i slutet av sitt presidentskap så var ju Eisenhower lite pessimistisk om framtiden när det gäller kalla kriget och mycket annat. Han varnar ju för det som kom att kallas för militärindustrikomplexet, att massiva investeringar och upprustning inte skulle leda till något annat än gott än att den är utgifter och ytterligare terrorbalans på något vis. Att liksom militär och industri göder varandra som leder till en slags upprustning då, och som leder till en pessimism mellan olika länder. Och även om Eisenhowers politik hade sina fördelar och nackdelar, så hade han i alla fall försökt och haft ambition att trappa ner kalla kriget då. Men det finns ju som sagt en hel del olösta saker, så problemen på Kuba, i Vietnam, relationerna med Khrushchev och många andra saker är ju någonting som han tvingas lämna över till sina efterträdare John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson då. Men kommer att komma i senare avsnitt. Men då har vi kollat lite på kalla kriget under Eisenhowers ledarskap också. Jag tänkte att vi i nästa avsnitt skulle kika lite grann på vad som hände lite mer allmänt i USA under 50-talet i form av ekonomisk tillväxt, förort, familjebildning, lite kultur och sånt som på något vis när masskonsumtionen slår igenom i USA som den verkligen gör på 50-talet och tvn slår igenom och så vidare. Och efter det så börjar det bli dags att hoppa vidare mot det intressanta 60-talet. Så gå fort här i podden nu. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.